Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Lars Stjernkvist, varmt välkommen till Vidar möter.
Tackar.
Du är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping sedan...
Sedan 2010, ja. Så att jag firar faktiskt, eller firar, det är lite makabert i dessa dagar, men det är faktiskt 10 år sedan i år. Mm.
Och du har ju ett långt liv i politiken som riksdagsledamot, partisekreterare, generaldirektör, ledarskribent på Folkbladet långt tillbaka i tiden. Och så man kan säga så utan att överdriva att du har levt större delen av ditt liv, kanske 40 år i den aktiva politiken.
Jo. I alla fall i det offentliga livet. Jag har gjort ett mellanspel som du sa, som journalist men också generaldirektör. Men jag har ju levt i politiska och liksom samhällslivet under 40 år. Mm.
En annan veteran, vår kung, uttalade sig häromdagen den 4 april. Och han sa i ett... han talade i SVT. Och han sa att efter regn så kommer solsken. Och... ville ge lite hopp till svenska folket. Mm. Kan du ana det där solskenet?
Jo, men det kan jag. Och jag är ju liksom... Det är väl därför man är politiker, tror jag. Därför att man har en sån otrolig, liksom i grunden, optimism och tror på att man faktiskt kan påverka. I alla fall är det som driver liksom mig, att jag tror det. Så därför så... Om det inte finns där så intalar jag mig att det trots allt finns ett ljus. Men jag tycker också att i det här svåra läget så kan man ändå se saker som gör att man faktiskt blir hoppfull. Både när det gäller enskilda människor, hur de uppträder och agerar i vårt samhälle. Vi pratar väldigt mycket om vad som skiljer oss åt. I de sådana här tillfällen märker man verkligen vad det är också som förenar oss och svetsar oss samman, alldeles oberoende av vad vi sysslar med och vad vi kommer ifrån, kvinnor och män. Men jag tycker också att när man höjer blicken och tittar internationellt så finns det också saker. Alltså det här självklara samarbetet mellan forskare världen över där man fokuserar på en gemensam uppgift. Det är klart att det måste rimligen liksom leva kvar framöver och leda till att vi behåller en del av det sen även när den här krisen är över. Så att jag tycker det finns saker som inträffar även nu som gör att jag blir hoppfull. Mm.
Du var ju min första gäst i Vidar möter i den här podden, och det var den 23 januari. Ganska nyss kan man tycka, ett normalt perspektiv, men när jag lyssnade igenom det programmet och allt det vi talade om då, om gängskjutningar, om kriminalitet, om förhållandet till Sverigedemokrater och till Miljöpartiet och hur det ska gå med saker och ting inom politiken, kan man säga. Vi talar om allt utom allt som vi talar om nu. Det har gått väldigt fort. Vad säger du, jag menar, med din erfarenhet av politiken och livet? Går det att jämföra med någonting du har varit med tidigare?
Alltså jag har varit med om situationer där plötsligen dagordningen och samtalsämnen har förändrats oerhört dramatiskt. 90-talskrisen skedde inte lika plötsligt, men ändå, det var en sån där oerhörd förändring. Jag minns ju till och med när oljekrisen slog till och hur den förändrade bilden av
början av 70-talet då,
ja, 70-talet. Ja, mitten. Ja. Och du är inte så gammal, men du har också haft tsunamin och den typen av otroligt dramatiska händelser som gör att klockan nästan stannar och man liksom känner att nu står det och väger. Jag har alltid sagt att på något sätt så efter de här händelserna så återvänder vardagen och vardagen är sig förvånansvärt lik. Men det där är ju lite grann en sanning med modifikation, därför att det är klart varje kris bidrar också till en mer långsiktig förändring. Och jag tror att det vi upplever just nu, som ju, alltså det liknar ingenting annat i sin omfattning och sitt sätt att påverka alla samhällsområden och alla människor, där är ändå den här krisen helt unik. Den lämnar liksom ingen på det här jordklotet oberörd. Och det har vi inte upplevt tidigare. Och det är klart att då, alltså vardagen kommer tillbaka, apropå ljus. Det kommer en dag när jag kommer att fundera på hur det ska gå för Sleipner. Och det jag kommer att fundera på hur vi ska utforma detaljplanen i Eksund eller någonting sånt. Men jag tror ändå att den vardagen vi kommer att återvända till blir något annorlunda.
I Norrköping då, du leder ju Norrköping här i det socialdemokratiska partiet ihop då med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och ni har ju inte riktig majoritet. Nej. Och hur skulle du säga, om den här coronakrisen påverkar allt och alla, så påverkar väl också den lokala politiken i Norrköping?
Ja, det gör det ju, och det vore ju fruktansvärt om det inte var så att när någonting sådär händer så lägger man andra saker åt sidan och överallt så blir det någon slags borgfred eller politisk vapenvila. Det är klart att det är just det där med att fundera på vad kommer att leva kvar. Det är ett av de områdena. Jag är ju till hela min natur, jag brukar kalla mig själv för pragmatisk fundamentalist. Alltså jag tycker att hela vårt, alltså politikens syfte är att försöka liksom resonera sig fram till någonting som ganska många tycker ändå är rimligt. Det är liksom, och därför har jag plågats av den här väldiga polariseringen som vi har haft lokalt och som vi har haft nationellt men även internationellt under ganska lång tid. Och det är klart, just nu då så märker man ju väldigt skillnad. Och det är ju för tidigt att säga vad som kommer att leva kvar, men det som slår mig lokalt är ju att när en sån här kris slår till så lär vi oss väldigt mycket om oss själva, men vi lär oss också väldigt mycket om andra. Politiker och partier kliver fram och tar ett ansvar och visar sidor som åtminstone inte jag hade sett tidigare. Medan andra snarare tvärtom drar sig tillbaka och kryper in i sitt trygga hörn. Så att den här typen av kriser, på samma sätt som vi människor påverkas väldigt olika av dem, så påverkas också politiska partier. Vårt parti, jag säger vårt, Socialdemokraterna, alltså det är ingen slump att vi går fram i såna här lägen, därför att för ett parti som till hela sin natur vill ta ansvar som ett regeringsparti, det är klart att i såna här stunder, hur tragiska de än är, så får vi chansen att visa en del av våra bästa sidor. Men jag tycker också att om man tittar lokalt, jag har suttit de senaste dagarna tillsammans med Sverigedemokraternas gruppledare och Vänsterpartiets gruppledare Darko Mamkovic och Niklas Lundström och diskuterat riktigt svåra avvägningar. Det hade jag aldrig gjort för en månad sedan på samma sätt. Nej. Inte med samma öppenhet, inte med samma totala prestigelöshet. Ja, är det just på grund av krisen? Jo, det är klart att så småningom hoppas jag att jag ska bråka med Sverigedemokraterna igen om invandring och annat och skattetryck. Men det är klart, det vore ju jättekonstigt om inte någonting av det som händer nu lever kvar. Det är klart att jag har reviderat en del av min uppfattning som ju kommer att påverka långsiktigt. Så att, jo, jag tror att det här kommer att sätta spår framöver.
Om man ska använda det här socialdemokratiska måttstocken då, som du antyder, vill säga att i kriser så får man chans att göra det man är bäst på. Om man då, jag utgår från att du mäter andra partier med den blicken då, kan man säga, med den måttstocken kanske man kan säga. Och stiger de fram då, du nämnde Vänsterpartiet, Niklas Lundström och Sverigedemokraterna, Darko Mamkovic, har de samma, de kanske har samma gener rent av? Alltså, eller att de vill det här lockar fram det bästa, inte hos alla men hos många?
Ja, om man med det bästa menar att vi väljs in som politiker för olika partier och vi slåss för att vårt parti ska naturligtvis vinna så stor framgång som möjligt, men det som ändå förenar oss, och det menar jag en god egenskap, det som ändå jag tycker ska förena oss, det är ju att vi ändå i allt det vi gör försöker bidra till att Sverige eller Norrköping utvecklas på bra sätt. Och det är faktiskt, när det verkligen ställs på sin spets, är det överordnat till och med de personliga och de partipolitiska intressena. Och där tycker jag att jag har sett drag under de här veckorna som har glatt mig, som har gjort mig mer optimistisk. Det finns en inskription på Norrköpings rådhus där det står att Norrköpings stad som reser sig ur askan. Och när vi berättar historien om Norrköping så pratar vi ofta om att arbetare och industriägare har gått samman och hjälpt oss ta oss ur kriser. Och lite grann där märker jag nu att det finns ett engagemang och det finns en prestigelöshet och det finns verkligen en vilja att ta ansvar för Norrköping som egentligen kanske borde vara självklart, men till vardags så är det tyvärr inte det, men nu tycker jag det.
Hur allvarligt är läget då i Norrköping? Jag förstår att det kan ta väldigt lång tid att gå igenom det i alla verksamheter, men kommunen är ju oerhört viktig, framförallt när det gäller välfärden, vården, omsorgen, skolan. Är det ett jättesvårt läge eller svårt eller halvsvårt?
Du tänker ju beroende på corona det, om du tittar på siffrorna så är det ju så, vilket jag har störts av att det inte har uppmärksammats, men Östergötland har ju flest bekräftade fall i Sverige, och eftersom vi har haft en väldigt...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Koncentration till Linköping, Norrköping, så förstår vi att situationen här egentligen är mer allvarlig än vad den är i Stockholm. Och lyssnar man på riksmedia får man ju inte riktigt det intrycket. Det kan bero på en del journalisters oförmåga att lyfta blicken, men jag tror också det beror på att vi trots allt var lite bättre rustade här lokalt. Vi har fler sjukvårdsplatser, vi har hemsjukvård, vilket gör att vi kan vårda fler på våra egna boenden. Så vi hade en bättre beredskap, men det är klart att jag är väldigt orolig för den situation vi har just nu, framförallt med skyddsutrustning. Gud förbjuda att vi hamnar i en situation där människor måste välja att gå in med risk för sin egen hälsa eller avstå från att hjälpa en svårt sjuk. Det är klart att jag är otroligt orolig. Men sen försöker vi här i Norrköping att ha en strategi där vi både kraftsamlar för att lösa det akuta, men vi ska också se till så att vi går ur den här krisen bättre rustade än vad vi gjorde när vi lämnade en del andra kriser på 90-talet, när vi verkligen hade tömt alla resurser och under lång tid fick försöka liksom sanera vår ekonomi efter. Den här gången ska vi försöka se till så att vi i alla fall i ekonomisk mening kan återvända till en vardag när den här krisen är över.
Det kan bli ett väldigt slag för många människor igen. Norrköping som precis bara för några år sedan vet jag att du redovisade någon statistik att nu var antalet jobbplatser, arbetsplatser i Norrköping återigen lika många som de var på 90-talet.
Alltså man,
och nu börjar de igen, eller?
Ja, alltså man kan ju säga att det tog alltså 30 år nästan att hämta sig efter 90-talskrisen i ekonomisk mening.
Ja.
Men nej, alltså den här gången är vi bättre förberedda. Vi har lyckats hålla i våra reserver, vi har inte förbrukat dem. Så att vi klarar det här ekonomiskt, som det ser ut just nu i alla fall, så kommer vi att kunna använda våra reserver för att mildra konsekvenserna av den här krisen. Och när den är över så kommer vi självklart att tömt våra reserver, men vi kommer ändå ha resurser att driva vår verksamhet på samma sätt som vi kunde innan coronakrisen.
Mm.
Sen kommer det bli andra förändringar förstås. Mm. Och många diskussioner om hur man ska organisera verksamheter och annat. Men jämfört med många andra kommuner så är vi den här gången bättre rustade ekonomiskt. Sen om vi är också bättre rustade politiskt, moraliskt, det får vi se. Men ekonomiskt är vi det.
Mm. Nej, det är som vi har varit inne på i såna här stunder så prövas ju. Inte minst, vi prövas, alla människor prövas på ett eller annat sätt. Men inte minst de som har ansvarsbefattningar i och med att uppdraget helt ändrar karaktär.
Ja, helt. Ja, det gör det.
Ja. Och det är ju inte alla som är rustade för detta.
Nej, bara den här liksom stressnivån. Alltså, du får ju väldigt många svåra samtal till vardag som politiker. Men när den förtvivlade företagaren ringer och på kvällen och talar om att familjeföretaget håller på att gå förlorat och vad generationen har byggt upp bara förstörs och vädjar om hjälp, så då är liksom inte läge för en enkel politisk retorik. Och man förstår att man kan inte säga att ja, men det där är inte en kommunal fråga, därför att i såna här krislägen så blir allas frågor i någon mening.
Ja.
Det är klart att jag också måste fundera på vad kan vi göra? Kan vi bidra på något sätt för att förhindra att det här jäkla viruset sveper med sig en massa egentligen i grunden sunda företag och verksamheter?
Mm. Du, om vi tittar lite på nationen, hur nationen sköts i dessa dagar.
Mm.
Vad kan man säga? Jag skulle vilja börja den här tråden i mina ögon lite den märkliga maktmanövrar här att regeringen känner något behov av att liksom kunna runda riksdagen under 3 månader här. Vad säger du om det? Eller är det fel beskrivning från min sida, tycker du?
Ja, jag tycker att det är fel beskrivning. Alltså, jag har förståelse för förslaget. Det som däremot bekymrar mig lite grann, det är ju att i såna här lägen, när vi verkligen prövas, då måste vi lokalt, men måste också nationellt som lyftas över partipolitik och prata väldigt öppet med varandra om olika förslag. Och det är det som förvånar mig lite grann. Varför la man fram förslaget när det inte hade förankring?
Mm.
Alltså, kunde man inte ha löst det här innan det liksom lades fram?
Mm.
För lösningen var ju ganska given på något sätt. Det var ganska uppenbar, verkar det som. Att, jo, men man gör samma sak, men man måste få riksdagens godkännande. I kommunerna är ju den väldigt vanlig. Alltså, vi har ju den till vardags. Vi kan ta ordförandebeslut i kritiska lägen,
ja, visst.
Men vi måste sen i efterhand få det godkänt. Och har vi då fattat fel beslut så kan vi råka riktigt illa ut och ska råka illa ut. Nu inför man den ordningen på riksnivå och jag förstår verkligen varför. För det som händer nu kräver väldigt skyndsamma åtgärder. Men fortfarande så den här dialogen. Jag tycker att Sverige har valt en väldigt klok strategi och politikerna har verkligen uppträtt väldigt, väldigt bra. Men fortfarande så tror jag det är inte självklart att man trots den här krisen har den öppenheten mellan varandra som man borde ha.
Nej. Nej, jag undrar ju bara så att det finns ju ingen opposition egentligen i meningen att man liksom strider mot varandra, utan jag tänkte på det här när man snabbt förberedde en lag för att eventuellt kunna stänga grundskolor. Det blir ett grupparbete med 8 partier i utbildningsutskottet på 48 timmar, var det klart.
Ja, alltså vår samhällsmodell kräver ju den typen av grupparbete. Mm. Alltså, det är klart att i länder där man har ministerstyre och där politikerna har en väldigt påtaglig exekutiv makt, där förstår jag att det blir mer kontroversiellt och där det inte är lika lätt att få den här samlingen. I Sverige så har vi självständiga myndigheter till vardags, och i de här lägena så blir det ännu mer uppenbart att experternas råd, myndigheternas förslag väger oerhört tungt. Och det är klart att då blir det på något sätt ännu lättare i sånt här läge. Alla förstår att corona och hur man ska bekämpa coronasmittan, det är ingen höger-vänster-fråga. Det handlar om en fråga att bedöma om experternas råd verkar rimliga, och i så fall vilka åtgärder ska vi vidta. Mm. Och det borde ju göra det lättare för politikerna att kraftsamla och tillsammans värdera det som experterna kommer med, än i ett läge där politikerna fattar besluten hela tiden. Mm. Så att jag gillar ju vår samhällsmodell. Jag tycker den är bra. Den rollfördelning vi har verkar ha funkat väldigt bra i det här läget. Möjligen då med den lilla reservationen att det här som hände kring det här förslaget visar att det samlingsstyre som man i praktiken måste ha i ett krisläge, där är man inte riktigt än.
Nej. Det kan ju också ha varit så att någonting gick fel, någonting läckte som inte skulle ha läckt, eller saker och ting, det kan ju gå fel, så tänkte jag mig också. För det verkar så onödigt.
Ja, och det har väl hänt tidigare här när man har fått höra talas om förslag som innan de blir framlagda, så det verkar ju så. Och det är väl också ett tecken på det här att vardagens polarisering och liksom konkurrens mellan partierna har inte helt försvunnit trots corona.
Den här, ett par minuter innan vi slutar, Lars Stjernkvist, jag tänker, är coronakrisen nu, ja, det finns ju ett slutdatum naturligtvis som vi inte vet om, men det finns ju där någonstans. Jag tror det var, kommer inte ihåg vem som formulerade, om det var Hanne Kjöller eller om det var någon annan, ganska elegant, att antingen så kommer slutdatumet när vi ser att de här åtgärderna börjar verka, att viruset lägger sig i varje fall första omgången, och då återgår vi till någon slags ny normalitet. Mm. Eller också så kommer ett slutdatum när vi inser att vi kommer att ha ganska höga dödstal i det här. Det här är ett väldigt svårt virus. Det kommer att ta många år tills vi får ett vaccin. Och därmed återvänder vi till den normaliteten. Mm. För det senare så blir det ett slutdatum. Och vad tror du då kommer att ha påverkat politik? Jag tänker på Socialdemokraterna till exempel, som har varit en nedåtgående struktur, eller Löfven som i stort sett av alla kommentatorer, eller väldigt många, liksom bedömde som rökt för ett halvår sedan. Det var bara fråga om att bestämma datum när han skulle gå. Liksom. Och nu är det helt annorlunda.
Alltså det, egentligen avskyr det där uttrycket "vad var det jag sa" i kriser. Mm. För det är så lätt att när det händer dramatiska saker så försöker man i krisen hitta en bekräftelse på att man själv alltid haft rätt. Och vi som politiker är ju sådana. Ja. Att vi letar hela tiden bevis för att det vi sa tidigare faktiskt är helt rätt. Men jag tycker ändå, med det sagt, så tycker jag ändå det finns en del saker som talar för att en del av de saker som jag uppskattar, med risk för att jag önskar tänker, ändå kommer att leva vidare. Det ena är ledarskapet och sättet att vara som politiker. Jag hoppas att det här kommer att påverka det politiska klimatet, att vi får ett lite mera resonerande, lite mera försonligt klimat efter det här. Och det hoppas jag även påverka mitt eget parti, men också andra partier. Men det är klart att även en del andra frågor, typ rättvis fördelning, alla de som nu med självklarhet talar om vikten av solidaritet och att samhället måste vara starkt och kunna ställa upp för tobakshandlaren till det globala företaget, kommer ju få svårt att hävda om ett halvår eller ett år att skattetrycket är vårt absolut största problem. Så att även om vi kommer att få normalitet och vi kommer att glida tillbaka mer till våra gamla ståndpunkter, så tror jag ändå att det finns en del som ändå talar för att en del kommer att leva kvar. Sen finns det andra saker som jag är mer bekymrad. Kommer det här att försvåra internationellt samarbete framöver? Mm. Jag tycker det finns en del som talar för det. Men är det så att man kommer att förlita sig mer på sig själv och sina egna myndigheter och sin egen trygghet framöver? Så att det är inte entydigt så att jag tror allt kommer liksom bekräfta mina uppfattningar, men det finns några saker. Synen på det starka samhället, synen på det politiska ledarskapet.
Mm. Och det säger alltså Lars Stjernkvist, som är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och som har varit här i vidarmöter idag. Stort tack för det, Lasse.
Tack.
Allt gott.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.